Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av RFSU. Varje dag dör 830 kvinnor för att de har blivit gravida. Det är en kvinna varannan minut. Hur skulle det vara att föda ett barn helt utan en barnmorska? Helt utan smärtlindring och utan någon i närheten som vet vad man ska göra om någonting går fel? Bara hälften av alla kvinnor som föder barn i låg- och medelinkomstländer har tillgång till mödrahälsovård och vård för nyfödda. I Asien och Afrika föder bara en av fyra kvinnor på sjukhus eller annan klinik. Och de som drabbas hårdast är de fattiga. Jag och Jessica gör ett stolt samarbete med RFSU och kommer medverka i barnvagnsmarschen som är nu på lördag den 11 mars runt om i hela Sverige. Du och jag, Angelica, kommer ju gå i den barnvagnsmarschen som är i Stockholm som startar 13.00 vid Raoul Wallenbergs torg. Det ligger precis vid Berzelii park. Och det vore så himla bra, viktigt och roligt om ni som lyssnar på Tvillingpodden vill göra oss sällskap i barnvagnsmarschen.
Ja, vi gick ju den här barnvagnsmarschen förra året.
Ja.
Men då träffade vi ju faktiskt ingen av er lyssnare.
Nej. Så ja. Låt dem att slå rekord i år.
Det vore ju kul att ses, tänker jag.
Vi gick ju tillsammans med Stefan och Ibbe då.
Ja, sen gick ju Paula ur Ribe också.
Ja, hon ska ju gå i år också.
Ja.
Så jag tänker att det vore kul om vi kunde mötas upp där strax innan ett och så går vi tillsammans.
Mm.
Ni kan läsa mer om barnvagnsmarschen på www.barnvagnsmarschen.se.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkomna till avsnitt 119 av Tvillingpodden! Idag är vi på en helt annan plats än vi brukar vara. Vi är nämligen hemma hos veckans gäst. Så jag tänkte dra en liten presentation här.
Kör, Angelica, kör!
Maria är 31 år och fick en son för 8 veckor sedan. Till vardags arbetar Maria på en bank och på fritiden tycker hon om att måla, pyssla hemma, träffa sina vänner och plantera växter i sin stora lummiga trädgård. Maria och Angelica gick gymnasiet tillsammans och har ett förflutet tillsammans på Stockholms hetaste nattklubbar. Varmt välkommen till Tvillingpodden Mary, även kallad Pötte.
Hallå, tack så mycket.
Välkommen.
Vilken rolig och bra presentation.
Känner du igen dig i den?
Ja, men det gör jag.
Och nu hetaste får jag... nattklubbar.
Ja, det var tidigare.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår ni?
Vi mår bra.
Du har ju faktiskt fått barn, Maria.
Precis. Och han är 2 månader idag till och med.
Åh, hurra! Hurra! Han är väldigt, väldigt, väldigt gullig.
Tack.
Maria, kan inte du berätta om när du plussade?
Absolut. Det var... vad ska jag säga? Det var i april, i början av året. Och... jag gick in, Alex var borta och spelade innebandy, så jag gjorde det här testet då. Han hade köpt hem det, för vi var ju lite så spända och tänkte att det kanske var någonting där, så då tog jag testet, så jag var ensam hemma och sen var det plus, så blev jag jätteglad och så tog jag den här stickan och slog in det i ett litet band
Ja.
Och sen så väntade jag där i sängen för att han skulle komma hem, för han spelade väldigt sent innebandy, så han kom väl hem vid 11-tiden kanske. Så kom han upp till sovrummet och så sa han bara, är du gravid älskling? Och då säger jag, ja det är jag. Han bara, jag visste det. Och så var vi jätteglada.
Och hade du något på känn då?
Ja, jag hade lite på känn, just för jag mådde lite dåligt 2 dagar innan. Jag började bli väldigt trött och må lite illa så där på tåget på väg till jobbet. Och sen hade ju inte mensen kommit heller så.
Vilken vecka var du i när du plussade? Alltså, hade
det
du
stod 2-3 där på. Mm. Sen vet inte jag riktigt hur det där funkar. Men nej. Det kanske var 2-3 där.
Ja, men du gifte dig när du var gravid. Och precis. Då var graviditeten hemlig.
Ja, vi gick ju ut med det till alla gäster på bröllopet.
Hur var det?
Det var jätteroligt. Det blev som en liten överraskning till alla. Men att vara gravid på bröllopet var... Det var ingenting jag tänkte på egentligen, utan jag drack ju ingenting såklart. Så det gjorde ju att man var väldigt närvarande i själva bröllopet på dagen där. Och sen var jag så glad över att vara gravid, så det var ingenting som påverkade det hela. Men på kvällen så var ju alla väldigt glada och pigga och dansade på borden och så vidare. Så då var det väl lite så här, jag var ju väldigt trött då, kom jag ihåg, så jag ville väl... Och vi skulle åka på bröllopsresa dagen efter också, så jag kände bara nu känns det som att det räcker liksom, nu kan jag åka hem och sova. Men hade jag inte varit gravid hade jag nog dansat vidare där med alla och varit uppe lite längre.
Vilken vecka var du i på bröllopet?
12 var det nog. Något sånt.
Hur mådde du under din graviditet?
Jag mådde ändå väldigt bra måste jag säga. Jag mådde inte illa någonting förutom någon enstaka dag. Jag minns att jag var väldigt trött i början ungefär. Ja, under någon vecka där. Jag kommer ihåg att jag satt på jobbet och tyckte det var jättesvårt att hålla ögonen öppna. Och då tänkte jag, hur ska det vara så här hela tiden? Det kommer inte gå liksom. Men sen försvann det där och sen kände jag mig inte ett dugg gravid under väldigt lång tid. Så överlag var det faktiskt en väldigt bra graviditet. Sen kände jag mig aldrig så där tung heller faktiskt. Det var väl kanske de sista 2 veckorna eller något sånt som det började bli väldigt så där otympligt och svårt att sova och så. Men annars så mådde jag ganska bra.
Hur förberedde du dig för förlossningen?
Jag var ju väldigt faktiskt förlossningsrädd och har egentligen varit det hela livet. Eller, ja. Men när jag väl blev gravid så blev det ju väldigt så där påtagligt. Så jag velade ganska mycket, tänkte att ska jag planera kejsarsnitt? Det är så pass rädd, men samtidigt var jag väldigt för att föda vanligt. Just för att det är bättre både för barnet och för mig då. Men vi gick på sådana Aurora-samtal på BB Stockholm och pratade mycket om det. Vi gick en sån föda utan rädsla-kurs där vi hade en barnmorska som kom hem till oss hit. Och,
ja, vad bra.
Det var jättebra. Så fick vi göra olika övningar här hemma. För då tänkte vi det att om man är hemma och själv så kan man ställa mer frågor och få fler eller mer tid. Så. Och sen så köpte jag massa böcker. Jag fick massa böcker av dig, Angelica, kommer jag ihåg. Jag läste allihopa. Och sådana böcker om rädsla läste jag mycket.
Vad skulle du säga att du var rädd för?
Jag var nog rädd för allt, tänkte jag säga. Nej, men det var väl att det skulle göra ont. Men främst att det skulle vara någonting fel. Att det skulle vara någonting fel på barnet eller på mig. Att man skulle hitta någonting under förlossningen. Så. Och sen att det skulle ta väldigt lång tid, att det kanske, eftersom jag velade väldigt mycket mellan, eller velade, men att jag ändå var inne, tänkte att jag, om jag skulle planera ett kejsarsnitt, så var jag rädd för att det skulle gå så långt och ändå sluta i kejsarsnitt när jag inte hade valt det, så att säga. Men just komplikationerna tror jag var det som jag var mest rädd för. Och sen var jag rädd för att när det väl skulle starta, hur skulle jag reagera då?
Var du rädd för att tappa kontrollen?
Ja, jag var inte så rädd för det här att börja skrika eller inte veta vad jag gör mot alla där inne. Det var jag inte rädd för. Men det var väl också det här att man inte vet om jag kunde prata, att de skulle glömma bort mig och att jag kanske ligger där och svimmar eller dör. Och, ja. Så, och allt fokus är på barnet och sådär.
Finns det någon, alltså vet du själv om det finns någon speciell anledning till att du var rädd för förlossningen?
Jag tror att det var just att det hände lite komplikationer under graviditeten. Var och en var att jag ramlade mitt. Det var ju, kom ju väldigt mycket snö där i november och var jättehalt. Jag var på väg till jobbet och så halkade jag på isen och ramlade och slog i hela sidan av magen och fick åka in på kontroller och sådär. Då blev det ju väldigt liksom verkligt på något sätt att det kunde vara lite farligt att vara gravid, att det faktiskt kan hända saker. Så då, det gjorde ju att jag blev, eller påverkade ju min rädsla just för komplikationerna. Men innan dess var det väl mer att jag var rädd just för att, ja, men själva smärtan och sånt som man, hur känns det? Ja, det som nog är, de flesta är lite rädda för i alla fall.
Blev du rädd när du ramlade?
Jätterädd. Jag minns det, jag var lite sen. Jag var nog inte sen, men jag var på väg till jobbet. Jag gick över Odenplan och skulle ta bussen därifrån. För det var en av de där dagarna när det snöade jättemycket. Så alla bussar var inställda. Så jag var tvungen att gå från Odenplan hela vägen ner till jobbet som ligger, ja, ungefär 10 minuters gångväg därifrån. Och så gick jag, korsade Odenplan och halkade på isen och så slog jag i magen. Och just att jag var lite så där stressad, det påverkade den också. Jag blev jätterädd, stannade upp och försökte, ja, tänkte, kände efter, så jag kände att han rörde sig, men jag kände ju ingenting. Och det, han rörde sig inte hela tiden heller, så, att, så man visste inte vad som var vad. Och sen så ringde jag då till Alex och var jätteledsen. Och han åkte direkt från jobbet och vi var väldigt nära min barnmorskemottagning som var där i Vasastan då. Så vi sprang upp dit utan att ha en tid bokad och sa jag har ramlat, och så gick de in och tog ett ultraljud. Eller heter det ultraljud?
Mm.
Ja. Nej, men när man lyssnar på hjärtat.
CTG?
Nej, inte den. Utan det
här. EKG?
Nej, men när man håller, ja, man lägger en liten grej, en mikrofon, och så hörs hjärtljuden.
Ah.
Som man gör på kontrollerna på.
En doppel. Nej, vad heter det? Heter
en dongel.
Dongel.
Ja, men en sån.
En tratt.
Det gjorde de i alla fall. Och då hörde man ju hjärtljuden, så det var ju lugnande. Och då men, tänkte jag, ja, ah, men då var allt bra. Ja.
Jag undrar om det var någon som hjälpte dig på Odenplan.
Nej, det var det inte.
Det är så märkligt.
Ja. Sen var det ingen som var precis bredvid mig. Jag ställde mig upp ganska fort ändå. Ja. Och gick ju vidare lite sådär. Och sen så tänkte jag, min första tanke var bara, men jag ska till jobbet. Sen bara, nej men gud, jag kan inte åka till jobbet nu. Jag måste ju kolla upp det här.
Nej, men hittade de hjärtljuden snabbt?
Ja, de hittade dem. Men sen ville hon ändå ringa till BB då och berätta det här. Och då ville de att vi skulle komma in på kontroll. Så jag fick åka in dit och då fick jag sån CTG-maskin. Och så fick vi sitta där hela dagen där och mäta hjärtljuden. För tydligen kunde det vara så att även om det slog bra då så kunde det ändras om det liksom hade hänt någonting. Då.
Mm.
Så man fick följa det där under en ganska lång period.
Var du orolig då?
Ja, då var jag orolig. Men sen efter ett tag känt så släppte det lite när jag märkte att det verkade vara bra. Ja, det var lite läskigt.
Ja. Hur startade förlossningen, Maria?
Ja, ni. Den startade så. Igen, jag hade ju gått över tiden. Så jag var i vecka 40 plus några dagar. 4 eller 5 eller något sånt. Kanske man borde veta. Men, och då så var vi inne på en sån kontroll på dagen när man kollar, man mäter fostret och så sån här gått över tiden kontroll. Och då, och det var på dagen, och sen så åkte vi hem därifrån och vi tänkte, och vi hade fått den, de hade sagt så att ah, men har det inte kommit igång nästa helg så kommer det att sättas igång. Och det här var en, ja.
Ja, du fick en tid för igångsättning.
Ja, inte tid, men de sa att det, senast den här dagen, ah, okay, så kommer det vara. Och vi var inne där en torsdag och det var den dagen nästa söndag. Så åkte vi hem. Och jag vet att jag kände mig lite dålig så där. Alex var iväg och köpte pizza och vi satt och åt och jag kände bara nej, jag var inte så hungrig. Jag mådde liksom, det var någonting som var lite tokigt. Och sen så hade jag ju, det var ju verkar som var igång redan där, men jag tror inte jag förstod, utan jag tänkte bara, ja men jag mår lite dåligt här. Och sen när jag väl kom på att det var verkar senare på kvällen, då var de ju redan regelbundna. Och det var kanske, ja, 5 minuter eller någonting emellan dem, vi började klocka dem då. Och då kom jag på, men gud, jag tror det är igång. Och jag hade ju varit väldigt rädd för just det här när det skulle sätta igång, hur jag skulle reagera. Men när det väl satte igång, då bara, då var jag jätteglad. Och det kändes väldigt spännande.
Mm. Hur skulle du beskriva en värk?
Att det drar ihop sig som en kramp ungefär. Att det drar ihop sig i magen. Och man måste stanna upp, man kan inte prata längre, utan man måste bara andas lite och sen så släpper det.
Men du berättade för mig att du var förvånad över att det inte gjorde så ont. Att precis. Du ändå ganska länge kände så här, jaha, men var det inte värre än så här?
Ja, verkligen. Jag hade ju verkligen förberett mig på att det skulle vara någonting som gjorde jätteont. Och ja, att jag skulle behöva använda alla de här verktygen och så. Men sen när det väl satte igång så kände jag, eller först tänkte jag väl bara, men det kommer bli värre. Det här är bara den här första fasen. Så jag trodde ju när det var regelbundna verkar att jag var i den här, nu vet jag inte vad den heter.
Latens.
Ja, latensfasen. Och att den skulle pågå jättelänge. Så jag tänkte, jag ska ju sova i natt och sen kanske det är igång imorgon och sådär. Så jag väntade ju bara på att det skulle ta i och bli lite starkare. Så det gjorde faktiskt inte så ont som jag hade trott. Men det kanske också var för att jag hade förberett mig på det allra värsta.
Mm. När ringde ni in till BB?
Det var, jag började ju klocka verkarna. Och så när jag såg att de var regelbundna, då tänkte jag inte, men vänta nu, man ska ju ringa när de är regelbundna. Och de hade sagt, när vi hade varit på de här samtalen, så hade de också sagt att ring tidigt så att vi vet att ni är på gång. Så då fick Alex ringa då till BB. Och då sa de, det första de sa var att men jobba på lite till där hemma.
Vill de inte prata med dig då?
Jo, jag fick ta luren där.
De brukar ju vilja höra om man får en verk under samtalet.
Ja, men så var det.
Men sen hörde de det? Fick du en verk då?
Ja, men det fick jag nog faktiskt. Ja. Men det tokiga var ju att jag tittade fel på den här verktimen. För det står ju, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det står ju tid mellan verkar och så står det tid och så är det en till spalt.
Mm.
Och jag tittade på den spalten som var från att en verk börjar till nästa verk börjar. Och då var det 4-5 minuter tror jag. Men om man tittade på hur långt det var från att en verk slutade till nästa början, då var det ju mycket kortare tid. Så jag kom på det sen, men gud, jag kanske tittar fel nu. Jag kanske behöver åka in nu, för då var det ju bara knappt 3 minuter mellan där.
Ja, du smsade ju mig då och var lite orolig. För väglaget var ju inte det bästa.
Nej.
Och ni bor i skogen. Var Alex hemma då? Ja, han hade köpt pizza, ja.
Precis, det här var ju en torsdagkväll.
Hur var ni var som 10. team?
Jo, men vi blev väldigt bra, ett bra team blev vi. Alex fick springa och hämta lite Alvedon och så grannarna och packade in väskorna i bilen.
Men höll han sig lugn?
Ja.
Ja.
Jo, men det gjorde han nog. Fast vi blev ju väldigt uppspelta båda två.
Ja.
Och började ringa, men nu är det igång och liksom smsade folk och sådär. Det var ju roligt och spännande liksom.
Ja.
Och sen det var ju som ni säger, det var ju jättekallt ute. Eller jättedåligt. Det var ju jättemycket snö. Jag tror det var årets kallaste dag. Det var närmare minus 20 grader. Jättehalt. Så jag hade ju varit lite orolig så där, så att vi skulle behöva åka in om det var värsta snö och vädret.
Men när fick ni veta att ni skulle åka in? Eller när bestämde ni er för att nu åker
vi? Vi ringde igen sen. Bara kanske 2 timmar senare. Och då så sa jag att nu är det så här långt mellan verkarna. Och då sa men då har vi ett rum till er här om en halvtimme. Och då var väl klockan 10-11 på kvällen. Så vi var väl inne där vid 12-tiden. Och då fick vi det sista rummet i hela Stockholm. För sen frågade jag faktiskt lite senare att här är det fullt här på avdelningen? Och då sa de, ja det är fullt i hela Stockholm nu på alla BB som finns. Så det var ju lite tur.
Men då undrar jag, får man förtur till ett rum när man har en sån uttalad förlossningsskräck som du hade fått hjälp med det innan?
Det får man. Det sa de till oss att, eller förtur, men det kan ju alltid vara fall
man
som
prioriteras.
Ja, precis. De ser det i vår journal och då försöker de verkligen se till så att man får föda där man har önskat. Så det kändes tryggt och jag tror de läste det och det kanske var lite det som påverkade att vi fick det där rummet. Och jag hade ju varit lite rädd också för att komma in och så bli lagd i någon korridor och få vänta och sådär. Men när vi väl kom in så var rummet helt förberett och vi fick gå rakt in. Så det var jättebra.
Och Bettan födde i bilen då?
Bettan?
Som inte fick rummet. Ja. Hon födde i bilen. Nej, ska du ge Maria dåligt samvete nu?
Men det gick ju bra för henne menar jag.
Nej,
jag skojar. Hur var bilresan in?
Det var lite roligt men det gick bra. Man tänker på, det gjorde ju ont, det kom ju verkar, men jag tyckte fortfarande inte att de gjorde så jätteont. Så jag sa, nu kommer den. Och så satt Alex och sa, lugn, andas, ut, ner. Och jag satt där och tog verkarna. Men man kan ju ha den här bilden framför sig hur man ska köra jättefort till förlossningen. Men jag var jätterädd för Alex gillar ju att köra lite fort ibland.
Ja.
Så då, jag var ju rädd för att det skulle gå fort. Så jag sa, kör långsamt, du måste köra långsamt, för det är jättehalt. Så jag tror vi körde runt 50-60 på 90-vägen.
Ja, det var tråkigt.
Jag sa, du får inte köra mer än 60. Nej, men. Okej. Så vi körde jättelångsamt hela vägen.
Det kan ju också vara farligt.
Jo, jag vet. Alltså,
men... om någon annan kommer i 90 bakom.
Ja. Men så var det. Då kände jag mig lite tryggare.
Det är huvudsaken.
Ja.
Och när ni kom in så fick ni ett rum. Fick du på dig såna här förlossningskläder då?
Vad är det?
Sjukhusrocken. Gillar inte du den, Jessica?
Jo, men förlossningskläder.
Ja, men
alltså, det är väl samma om man är inlagd för att ta bort blindtarmen, tänker jag.
Ja, bara... men jag tycker det var så himla härligt att få på sig den här...
Man måste ju inte ha på sig de kläderna.
Nej, men jag vill
jag
det.
Jag vet, men jag tänker att det är ju... Nu ska vi inte snöa in oss på det. Ja, fick du det?
Ja, men det är så här var. De frågade direkt, men vill du ha smärtlindring? Och jag, men nej, det behöver jag väl inte än riktigt, tänkte jag. Och så sa de, men du kanske vill ha något bad? Ja, men det låter skönt. Så då fick jag ut, eller skulle jag bada. Och inför det så tog jag ju på mig den där rocken.
Mm.
För att inte gå naken in till badet.
Naken i korridoren.
Yay! Så det var ju bra.
Födde du på Danderyds sjukhus?
Nej, det var BB Stockholm som ligger i Danderyds sjukhus.
Men då har ni två alltså suttit i samma badkar?
Ja.
Ja, tyvärr inte samtidigt.
Nej, hade du önskat det?
Ja, verkligen.
Har de bara ett badkar?
Ja, ett sitt badkar har de.
Är det rymligt att man kan sitta två preggers?
No.
Nej.
Det var lite kyligt också, tyckte jag.
Jag släppte ut vattnet hela tiden och fyllde på nytt.
Ja, men det började jag också göra sen.
Ja.
Mm.
Vad tyckte du om att bada då?
Ja, men det var skönt. Jag hade ju förberett, jag tänkte det, att det ville jag göra, för jag visste att man kunde göra det. Så det var, och det liksom gjorde jag, tiden gick lite fortare också att sitta där.
Fick du någon lustgas i badkaret?
De frågade om jag ville ha det, och då sa jag ja. Men sen så gick jag upp. Och så, så tänkte jag att jag skulle gå ner igen, men då kände jag så här att nej, men nu vill jag inte gå ner igen. Så tog vi lustgasen till rummet istället. Och jag hade ju aldrig, jag var lite rädd för lustgasen också faktiskt, för jag visste inte hur jag skulle reagera på den. Jag var lite rädd för det här att bli full och tappa kontrollen så. Så då, det jag tänkte när de frågade om jag ville ha lustgas, det var egentligen inte för att få bort smärtan, för jag tyckte fortfarande inte att det gjorde ont, utan det var mer för att jag ville lära mig den till att det skulle börja göra ont. Så sen tog jag lustgas.
Förstod du hur den fungerade?
Nej, det tog ett tag. Jag var jätterädd för att andas i den. Så jag tog sådana små mini-andetag. Och till slut fick Alex bara, men du måste hålla den hårt mot dig. Jag tryckte den mot mig och andas. Okej. Okay. Och så gjorde jag. Och då började jag känna effekten. Men sen det tog ett tag innan man fick in den, så den passade precis den här verktoppen. Det blev som att effekten kom efter verken hela tiden.
Ja, det är ju verkligen en teknik att komma in. Man måste verkligen börja.
Jag vet den rätta tekniken.
Ja,
det är ju bara att andas in hela tiden.
Nej,
bara
masken de inte.
Nej, men jag säger bara mitt tips. Håll masken för ansiktet, andas in och ut konstant.
Men de säger också att man måste andas sista andetaget ut, måste man andas i ut. Masken.
Ingen sa det till mig.
Nej, till mig var de jättenoga, för att annars andas man ute i rummet så förgiftar man typ sköterskorna.
Förgiftar
miljön.
Miljön.
Jaha, miljön. Jaha, jag trodde det var att sköterskorna blev lite high on life, att det var därför man inte skulle andas ut.
Nej.
Okej, det har med miljön att göra.
Uff.
Och de var väldigt så. Och så andas du ut sista i masken.
Ja, men det gjorde jag.
Men hur blev du då av lustgas?
Jag blev... Alltså, det var väldigt skönt, kommer jag ihåg. Det var som att få ett litet rus. Men jag blev nog inget speciellt. Det var mer så här, det bara började snurra jättemycket och jag kanske skrattade till lite. Men det blev liksom inget så här, att jag fick hallucinationer och så.
Nej.
Men sen så hade jag bara den där lustgasen ett par, kanske fem verkar. Sen tog de bort den och nu minns jag faktiskt inte varför, men det var nog då det började bli lite dramatiskt, eller det var då det började hända lite saker. Men nej, jag blev inget sådär speciellt av den, mer än att man får det här lilla ruset som var ganska skönt.
Vad var det som hände när det blev dramatiskt?
Det var, känner ju lite titt som tätt hur öppen man är, och då så var det så att hon kände och så liksom stannade hon upp där när hon höll på att känna som att det var någonting som var fel. Och så började de titta på varandra så där, och jag tror att du sa att de kände något mjukt där. Och då blev jag väldigt orolig, och fram till det så hade jag varit väldigt lugn och tyckt att det här är inga problem alls. Jag kan verkligen föda, och ingen rädsla överhuvudtaget, och hade andats mig igenom alla verkar och så vidare. Men då blev jag faktiskt då kom den här rädslan. För nu, då tänkte jag att ja, men det är nu de hittar det som jag har gått och varit rädd för. Och så frågade jag, vad är det ni känner? Så bara, nej, men, och sen helt plötsligt var hela rummet fullt av folk som skulle då se vad det var. Och ingen sa någonting just då. Och det var väl för att de ville vara säkra innan de sa någonting. Men där och då så blev jag väldigt frustrerad. Bara, vad är det ni känner? Vad är det ni tror
att
ni känner?
Ja, vad är de misstänker?
Ja, precis. Och det var väl egentligen först efteråt som de sa att de hade misstänkt att han låg med rumpan ner. Och hade de sagt det på en gång hade jag nog inte blivit rädd. För jag visste på något sätt att han inte gjorde det. För vi hade varit på så många kontroller. Men där i alla fall så släppte väl all min det här lugnet. Och då började jag spänna mig och bli väldigt rädd. Överlag, eller jag kom bara ur hela lugnet och då började det göra ont på riktigt. Så att lugnet är ju verkligen smärtlindring egentligen.
Det är synd.
Ja, det är synd att de inte kommunicerar bättre. Mm. Alltså, det kan ju inte vara så svårt att bara tala.
Nej,
lite kola.
Lite kola.
Nej, men det är synd att de inte kan att de inte bara kan kommunicera. Alltså ja. att det krävs så lite för din del. Att få behålla lugnet.
Ja, jag tror det är viktigt att få just mycket information. För om man är rädd, då vill man veta. Eller jag vill i alla fall veta allting. Hela tiden. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Har drivit mycket nästan.
Ja, hellre för mycket än för lite.
Ja, och hade de sagt det att oj, nu känner jag, jag misstänker att han kanske ligger med rumpan ner, då hade jag inte alls blivit rädd, för då hade jag tänkt nej, men det gör han väl inte. Och, eller ja, jag hade inte blivit så rädd i alla fall, men när man inte säger det, då man börjar fantisera och tänka att det kan vara vad som helst.
Var var vi någonstans då? Men vi var vid, till slut veta att de misstänkte att han låg med rumpan neråt.
Mm.
Men det gjorde han alltså inte?
Nej. Eller då kom de in med ett litet portabelt ultraljud och kollade det. Och då såg de att han inte gjorde det.
Hur kändes det då?
Nej, men det var skönt. Men någonstans så kände jag på, eller jag visste att han inte gjorde det. För vi hade varit på, han hade varit fixerad sedan vecka, jag vet inte vad. Han fixerade sig väldigt, väldigt tidigt. Och vi var ju bara dagen innan på kontroll och så vidare. Så jag kände, jag var väldigt säker på att han låg med huvudet ner. Och det känns ju otänkbart att han vänder sig utan att jag känner det, ja. I så fall.
Mm. Men då kom du ur hela den här lugn känslan.
Precis.
Kom du tillbaka till den någon gång?
Nej, jag gjorde nog kanske lite senare, men inte riktigt på samma sätt. För där jag påmindes lite om min rädsla, tror jag, när jag blev rädd. Och det var där då började spänna mig väldigt mycket, och det var då också som jag sa att nej, nu vill jag ha epidural, och just för att det blev smärtan blev ganska stark då. Mm. Så då fick jag epidural.
Hur var det?
Det var jättebra. Jag tycker inte alls att det gjorde ont att ta den. Och sen så försvann ju allt faktiskt.
Mm.
Så efter det så sa jag, men nu vill jag sova lite. För det är ändå mitt i natten. Och jag tänkte, jag var fortfarande så lite inställd på att jag kommer inte föda nu. Utan nu är det natt, nu ska jag sova och hämta krafter. Och jag är fortfarande i den här fasen, den här första fasen här. Och, så när jag hade fått den och allting försvann. Så frågade jag, men kan vi inte få sova lite? Och då sa de, okej, men ni får sova en timme.
En timme bara?
Ja.
Och det är kort.
Ja. Nej, men sen måste vi sätta igång. Just det, nu har jag faktiskt glömt en liten sak här. Och det var att när de höll på, när de kände efter det om det var mjukt, så satte de också in en sån elektrod på hans
skalp. Elektrod.
Precis, på huvudet där. Så då gick ju vatten också.
Aha, ja. Hur var det då?
Jag kände faktiskt inte det.
Nej.
Gjorde jag inte. Det var nog lite under hela förlossningen. Sen så jag kände lite då och då så där.
Men det var inte så här splash som på en film.
Nej.
På en film. Mm.
Som i på en film.
Mm.
Så ja.
Men lyckades du somna?
Mm. Mm. Jag var jättetrött. Jag vet inte vad klockan var då, men både jag och Alex sov. Han fick ligga på den här soffan som står där bredvid.
Mm.
Så vi somnade.
Där sov Libbe också.
Ja, där sov han. Där sov vi där. Alltså, han sov mer än en timme kan man säga. Uh-huh. Ja. Så länge.
Men väckte de dig efter en timme?
Ja, sen kom de in och tände och då var det dags så
tog jag bara hemskt.
Ja.
Vad?
Ja, då skulle jag upp. Jag hade ju legat så skönt med den här stora säcken och allting under benen och...
Ja, du har en sack och säck under benen.
Ja,
det är så bra.
Skönt.
Hade du det?
Ja, ja.
Ja, det är underbart.
Mm, verkligen.
Alltså, just när man fått epiduralen.
Ja, då vill man bara ligga där och de sa ju, nu har du verk, ja, vad bra, då allting går ju av sig själv. Ja. Det är jätteskönt. Men då kom de in, tände lampan och sa, nej, nu måste vi kämpa på här. Och så kollade de då var jag helt öppen. Så då var det, då hade jag gjort hela verkarbetet egentligen medan jag sov. Så det
var inte det skönt då?
Jätteskönt. De var också väldigt noggranna med att fylla på den här epiduralen. Och de sa det att så fort du känner minsta lilla så får du säga till så vi hinner fylla på, för du ska inte behöva känna någon smärta. Så det gjorde jag ju hela tiden.
Mm.
Till slutet som kommer sen.
Ja, vilken cliffhanger. Vad hände sen?
Sen, ja, men de kom in och väckte mig. Eller oss. Och då ville jag ha lite frukost. Så då fick jag det. Och sen så ville de att jag skulle börja gå upp och gå bordet och sitta på en boll. Och så att det skulle ta lite fart. Så då gjorde jag det och höll på där ett tag och sen la jag mig ett litet tag. Det var där någonstans, nu blev allting lite suddigt för mig, men det var där någonstans som hans hjärtljud började gå ner. De har ju väldigt koll på hjärtljuden hela tiden. Men hans hjärtljud började gå ner. Först gjorde de faktiskt det glömde jag säga, men med epiduralen så gick de ner. De kan göra det, att det blir svagare hjärtljud av epiduralen, men att det återhämtar sig ganska snabbt. Men sen där i slutet, eller efter det, så märkte de att hjärtljuden gick ner också av verkarna.
Mm.
Så då, när hjärtljuden gick ner så fick jag ställa mig i olika ställningar då för att få dem att gå upp igen. Och det funkade ju bra ett tag.
Men vad misstänkte de då? Att navelsträngen var runt
nej,
halsen?
Jag tror inte de sa ingenting där, men de misstänkte ingenting heller. Utan de sa att det kan vara så där ibland och de... Mm. Vi pratade inte så mycket om det heller, utan det var mer att nej, nu får du ställa dig, prova att ligga på sidan, stå så och sådär. Och då stabiliserade det sig varje gång jag gjorde det. Ja. Sen, nu är allt som sagt lite luddigt, men för nu är vi på nästa dag. Och där någonstans så... så slutade, det var ju nya team som kom hela tiden också. Och jag tror vi hade fått det sista teamet nu. Och hjärtljuden hade gått ner igen. För jag hade suttit på den här pallen ett tag. Och då gick hjärtljuden ner. Då fick jag gå upp i sängen igen och lägga mig på sidan och lite sådär. För att få dem att gå upp igen. Och då gick inte hjärtljuden upp. Utan de fortsatte vara väldigt låga. Och jag själv hade ju ingen riktig koll på det, för jag var ju, nu hade jag ganska ont, eller inte ont, men det hade det tryck sist inför krystfasen, så får man ju den här tryckkänslan, så den hade ju tagit över, men jag hade fortfarande inga verkar så då, för epiduralen funkade fortfarande, men jag kände där någonstans att epiduralen började släppa samtidigt som hans hjärtljud gick ner då igen. Och då sa jag det till det nya teamet att nu börjar epiduralen släppa nu, för då började den verken komma tillbaka samtidigt som jag hade den här kryst eller det här tryckverken. Och då, tidigare hade de varit väldigt snabba och liksom sprungit iväg och fyllt på den så fort som möjligt. Men nu var de ju väldigt fokuserade då på hans hjärtljud istället och att de skulle komma upp, vilket är förståeligt. Men då kom ju all smärta tillbaka som inte jag hade känt på flera timmar. Och nu var jag ju dessutom helt fullgången, så det var ju bara sista fasen kvar. Så det gjorde jätteont helt plötsligt. Och ja, det blev, då blev det riktigt jobbigt ett tag. För hjärtljuden var nere, jag hade jätteont. Och de fick inte tillbaka. Hjärtljuden återställdes inte, så de var tvungna att stänga av verkarna genom att ge mig kortison. Då.
Mm-hmm.
Och det ska jag säga också, som jag glömt säga, det är ju att jag hade fått sånt verkstimulerande dropp lite tidigare. Mm. För epiduralen hade tagit bort det. Men då var de tvungna att stänga av hela det här, hela mitt verkarbete, för han klarade liksom inte av det. Så då gav de mig kortison som de sprutade rakt in i blodet. Och då stannas allting av. Men man blir väldigt, hela hjärtat liksom, man får hjärtrus. Mm-hmm. Så man börjar skaka, så helt plötsligt låg jag och skakade i sängen och hjärtat bara slog jättesnabbt. Det var jätteobehagligt. Och det var också en sån här liten informationsbit som jag gärna hade velat ha. Att man kan säga, men nu kommer du reagera så här, men man tänkte säkert inte på det, men det var ju, det blev väldigt läskigt så då.
Jag trodde du att du skulle dö då?
Nej. inte dö kanske, men det var jätteobehagligt. Det var liksom, jag visste inte vad som hände riktigt. Men samtidigt så litade jag väldigt mycket på personalen. De var ju jätteduktiga hela tiden, så jag kände mig ändå trygg, gjorde jag, trots att det var väldigt läskigt.
Men var det någon som förklarade då?
Nej, inte förrän efteråt. Ja, men det är vanligt att känna så. Så bara, okej.
Mm.
Då visste jag ju det. Men det var ett tag. Det var jätteobehagligt faktiskt.
Hur länge höll det på?
Jag låg nog kanske 5 minuter att det skakade så där mycket. Och då försvann ju, alla verkar försvann ju. Så det var väldigt skönt att bli av med all smärta igen. Och då återhämtade sig han också då, hans hjärtljud. Och sen efter ett tag då, så satte de igång det igen. Genom att sätta igång droppet igen. Så vi höll på så där ett tag. Men så gick hjärtljuden ner igen.
Fick du kortison igen då?
Ja, jag fick det 2 gånger.
Aha.
Men som sagt, allt är lite luddigt här vid den här fasen. Ja.
Men står det här nedskrivet i din journal?
Det gör det.
Men drabbades du av panik någon gång här?
Ja, där i slutet gjorde jag nog det. Faktiskt. För det gjorde så ont. Och hjärtljuden gick ner och det var det här med, jag kände bara, nej, men nu går jag orkar liksom inte längre. Och vi hade hållit på så länge, för nu var klockan på eftermiddagen dagen efter. Så jag hade verkligen hållit på jättelänge. Så då vet jag att jag till och med låg där och bara, men nu vill jag göra kejsarsnitt, för att det här, det går liksom inte längre. Och strax därefter så sa de bara, men vi måste göra ett kejsarsnitt. Och då tänkte jag, men tack att det var jag som hade valt
beställt det.
Ja, precis. Men det fick jag ju veta sen, så var det ju inte. För då togs beslutet att det skulle bli ett akut snitt då istället, just för att han inte klarade av verkarna. Och vi hade hållit på väldigt länge, vattnet hade gått för länge sen, och då är det ju ganska stor infektionsrisk också.
Mm.
Men blev det akut då, så att det liksom blev bråttom?
Ja, alltså det var inte, för de hade ju stängt av verkarna, och så fort verkarna var avstängda, så trots en maskin var så
ja.
Men då var hjärtljuden väldigt bra och stabila.
Mm.
Så att det var liksom inte så här, det var inte jätteakut, men det behövdes ju ändå. Jag kommer ihåg att de sa, men det är ett snitt som jag håller på nu, så ni är i kön efter sådär. Så det var ju inte jätteakut, men det var ändå, nu är det dags. De kastade över mig på en, eller de
tog det kasta.
Yeah.
Du fick flytta.
De la över mig där på en annan, på en säng eller vad det är, med hjul. Och sen så åkte vi. Men jag kommer ändå ihåg i det där tumultet att jag sa till Alex, men kameran, men hur fungerar den? Men jag ska visa det här. För jag hade med min systemkamera. Så jag ville att han skulle ta de första bilderna. Så hade inte vi övat in hur han använde kameran. Så mitt i allt var jag tvungen. Men du måste liksom ska lära honom det. Men sen rullades jag ner på någonstans. Det här kommer inte jag riktigt ihåg.
Nej.
Men jag minns att jag rullas ner där. Och jag kommer in i ett rum. Vi åker hiss ner. Det gör ju inte ont nu längre, för allting är ju avstannat. Vi åker ner där och sen är det väldigt, väldigt mycket människor. Alla pratar med mig samtidigt, minns jag. Det var så här, vem ska jag svara? Och sen frågade de om epiduralen hade fungerat bra. Och då sa jag att det har den gjort, men jag har känt lite grann på vänster sida. De bara, okej, men då måste vi lägga en ny. För då skulle jag få spinalbedövning. Så då fick de sticka mig igen i ryggen. Och så gjorde de det. Och sen så fungerade inte den. Och det var ju en annan grej jag var rädd för. Att jag ville absolut inte, eller jag hade ju mina, när jag tänkte på det här att på förlossning så var ju mitt värsta scenario att bli sövd och inte vara med. Och då sa de det, att om den inte fungerar då finns det ett alternativ till, och det är att sövas.
Men jag undrar, hur märkte ni att den inte fungerade?
De la ju den och sen så tar de en isbit, eller tror jag det är, en liten kall grej, och lägger på magen, och så frågar de om det är kallt. Och så tar de den på magen och så tar de den lite högre upp och sådär. Så ska man väl inte tycka att det är kallt där nere. Men jag sa hela tiden, men det är kallt. Och så sa de, men på vissa personer så tar det lite längre tid innan den fungerar. Så då väntade vi ett tag och vi stod där, och sen så testade de igen. Så bara, är det kallt? Ja, det är kallt. Och sen till slut så nöp läkaren mig med någonting. Ja, inte med fingrarna.
Kände du det här?
Ja, jag vet inte, han tog en liten tång eller något. Ja. Och nöp till.
Och då, det är inte kul.
Det låter ju hemskt, med det.
Nypen.
Och då skrek jag bara, aj! Ja. Och de bara, aj, vi får nog söva dig. Jag bara, nej! Det vill jag verkligen inte. Och då blev jag jätteledsen. För jag var ju jätterädd också för att bli sövd. Jag vet inte varför, men det har jag alltid varit hela mitt liv. Så jag vill aldrig bli sövd. Liksom.
Det känns, och du har inte blivit det innan?
Nej.
Nej.
Så det ville jag verkligen inte bli.
Men då hade du inget val?
Nej, jag hade ingen val. Så då fick jag, i hela det här tumultet så spelades vår bröllopslåt. För jag minns att Alex satt där bakom och bara, älskling, hör du vilken låt det är? Så bara, ja, det hör jag. Och då blev det så mäktigt på något sätt.
Jag hör honom nu också.
Ja, ja.
Men sövde de, du hade inget att säga till om, men sövde de dig mot din vilja? Ja. Alltså skrek du nej samtidigt som de
inte
sövde
direkt
dig?
Samtidigt, men innan hade jag ju gjort, inte kanske skrikit nej, men jag hade ändå varit så här, jag vill inte, och hur är det, var kommer jag vakna, och liksom, hur länge kommer jag vara sövd? Jag hade så mycket frågor kring det där. Och de sa, nej, men du kommer vara sövd en timme ungefär, du kommer vakna här inne och så.
Du hann få svar på dina frågor?
Ja, och jag sa, men jag vill inte, men nu måste du det liksom.
Men fick din man vara med inne i rummet?
Ja, han var med. Men han satt strax bakom jorden på en stol.
Och sen? Då minns du att du somnade då?
Nej, jag minns faktiskt inte det. Jag minns att jag tittar på min... Man ligger ju med armarna rakt utsträckta sådär. Och jag minns att jag ser hur hon sprutar in det här medlet i armen. Och sen somnar jag. Och sen när jag vaknar så var det som då var, för jag trodde nog mer att det skulle kännas som att man var helt borta på något sätt, men när jag vaknar känns det som att jag hade fått sova lite, så jag var lite glad och bara, åh, jag fick lite sömn ändå, och att det hade varit ganska skönt att få sova en stund, och det kändes som att jag till och med hade drömt lite när jag var sövd. Men det var ju också, jag minns att jag vaknade och så gjorde det jätteont i magen. Och de frågade, hur känns det? Och så sa jag, det är jätteont. Och då gav de mig, jag tror de gav mig någon morfin eller sådär. Och sen fick jag köras upp på det här uppvaket. Och då var ju, jag var ju Alex och barnen var ju inte där då. De hade ju gått iväg och vet inte, de var på rummet eller så.
Fick du någon information om hur det hade gått?
Nej, det fick jag faktiskt inte. Jag tänkte inte på det där och då. Jag tror jag tog för givet att det hade gått bra. Men det är ju först efteråt jag tänkte, så det kanske de... Man borde säga. Men...
Ja, men jag tänker att det borde vara som på film. Alltså att man säger så här, Maria, nu har du vaknat. Allting gick bra.
Ja, ja, men faktiskt. Nej, jag har inte tänkt på det. Men nej, det var mer så här, hur mår du? Tror jag. Och då sa jag, det är ont. Okej. Okay. Ja, det är det jag minns i alla fall. De kanske sa det fast jag inte kommer ihåg. Man är ju så borta liksom.
Ja. Kan du inte berätta om första mötet med din son?
Det finns faktiskt en jätterolig bild som beskriver. Har ni sett den?
Ja.
Nej, men jag ligger där på uppvaket, eller om det är en korridor, jag vet inte. Men Alex kommer med min son då i den här baljan, den här glasbaljan. Och så tror jag han säger, det här är din son. Och så vänder jag på huvudet. Jag var ju helt borta, jättetrött, hade ont. Jag hade precis vaknat. Jag vänder mig om och liksom tittar och bara, åh. Och så minns jag att jag säger hej eller något sånt där. Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, även om det var väldigt fint att få, det är ju fint oavsett när man får se sitt barn första gången, även om det inte blev som jag hade tänkt mig då.
Såg han ut som du hade tänkt dig?
Nej, han var ju, han hade ju legat väldigt länge i den här kanalen, så han var ju väldigt konformad. Och sen hade jag nog trott att han skulle vara lite mörkare också. Så ja, nej, inte riktigt.
Jag hade tänkt att han skulle ha mörkt lockigt hår. Jag har med mycket hår.
Ja, men mörka, lite mörkare drag kanske.
Och Maria är ju väldigt ljus.
Ja. Men när fick du hålla i honom första gången?
Det var lite, för sen så skulle jag ligga på uppvaket någon timme, eller 3 timmar tror jag till och med. Och sen så körde de mig till det familjerummet, och det var då de la honom på mig.
Hur var det?
Det var... Jag minns det väldigt starkt, hur han ligger där, hur han ser ut, lite röd, lite liten, var sprättlig. Och, ja, det var...
Oh, hade han mössa på sig då?
Ja, en liten vit. Det var faktiskt jättefint. Och det var väldigt overkligt allting. Man tänker liksom, man är gravid och sen är det ett barn där liksom. Det är så häftigt.
Ja, det är svårt att förstå att det är...
Jag tror inte
att
man han har varit i din mage. Ja, och det blir ännu lite svårare tror jag också när man inte är med när han kommer ut.
Mm.
Så det blir så här, var det han som är där? Var där?
Men hur länge fick ni stanna kvar efteråt? Jag tänker om det är snitt så får man stanna längre än vaginal förlossning.
Jag vet faktiskt inte. Vi var där, vi åkte hem på måndag och vi kom in på torsdagen. Så det blir väl 4 dagar eller något sånt.
Mm, det är ändå inte så länge.
Nej, man märkte lite att de ville ha hem oss.
De ville ha rum.
Precis. Nej, men jag tror de tänker att det är bättre att man kommer hem och börjar... liksom vänja sig i sin egen miljö. Men jag hade ju kunnat stanna där en hel vecka till, för det känns ju väldigt tryggt att vara där. Och man har ju väldigt ont efter ett kejsarsnitt också, och så är man ju helt förstörd. Jag hade ju som gått igenom 2 förlossningar. Först hela liksom vanliga och sen
hur mådde du efter snittet?
Jag mådde väl dåligt faktiskt. Jag var väldigt yr, jag hade förlorat mycket blod, vet jag, så att jag hade lågt blodvärde och väldigt svårt att, när jag väl kom upp, man kan ju inte gå första dagen, men när jag väl kunde ställa mig dagen efter så snurrade allting och man var väldigt liksom svag. Så.
Hur stort R har du?
Ja, det jag vet inte.
Det som du tejpar var dag.
Ja, precis.
Kommer vi få se
jag faktiskt börjat göra det.
Bra, bra.
Det är väl, vad är det, 15-20 centimeter kanske?
Ja.
Ja.
Sydde de det? Eller är det häftat?
Jag vet inte, men jag har inte behövt åka och ta bort något stygn.
Nej. Nej, Angelica, nu för tiden så är det modernt, vet du? De syr sådana stygn som kroppen äter upp.
Oj, det var inte gott.
Eller hur?
Chokladstygn. Men jag tänker, ni bor i ett hus med trappor. Kunde du gå i trappor när du kom hem?
De sa ju faktiskt det, att man ska undvika trappor.
Ja.
Men då sa jag, men jag måste gå i trappor, för vi har liksom...
sovrum och skötrum och toalett.
Och då sa de, okej, men du kan gå där, men ta det lugnt och bär inte barnet i trapporna och så vidare. Och första tiden så var vi egentligen bara i sovrummet. För jag hade ju jättesvårt att sätta mig. Det tar ju tid att sätta sig upp och röra sig överlag. Och man äter mycket såna här starka tabletter för smärtan och är väldigt trött. Så. Men det gick ganska bra. Just för vi höll oss bara där uppe och Alex fick göra alla måltider och komma upp sig, åt allting i sängen och sådär. Så det var som att vi flyttade hem sjukhuset egentligen och fortsatte likadant här hemma som vi hade haft det där då.
Hur mår du idag, 8 veckor senare?
Nu mår jag bra, jättebra. Jag känner inte alls av operationen längre. Vi är ute och går varje dag och allting, nej men det känns bra. Det har tagit lite tid men nu mår jag faktiskt jättebra.
Är det som du har tänkt dig att vara mamma?
Nej, inte alls.
Hur har du liksom tänkt?
Jag vet inte om jag ens har tänkt någonting. Eller ja, man har ju tänkt, man har ju en bild någonstans. Men hela livet förändras ju. Mm. Det är liksom, det går inte att beskriva. Det är som man vaknar i en helt annan värld. Och så ska man lära sig den världen. Och är det verkligen något helt nytt? Och det är först nu man börjar liksom lära sig lite och komma in i det och förstå att ja, men det här är min nya verklighet. Men det har tagit lång tid.
Ja, det är ju en helt ny människa att förhålla sig till.
Mm.
Och lära känna.
Ja.
Som du sa, att nu har ni ändå lite mer lärt känna honom.
Precis, i början vet man ju inte varför han gråter eller varför han, ja, vad han nu gör. Men nu kan man läsa hans signaler lite bättre. Så det är ju bra.
Hur tycker du att din och din mans relation har påverkats av att ni har fått barn?
Den har blivit bättre. Vi är som ett team på ett helt annat sätt. För nu har man ju någonting som båda liksom verkligen fokuserar på. Så vi har verkligen blivit ett starkt team. Så vi har olika pass och vi har ju fått in våra rutiner att jag går och sover lite grann innan natten och då har han honom och sen kommer jag och tar natten och så vidare. Och det här med mat, att du lagar mat så gör du det. Och man pusslar ihop allting tillsammans.
Mm. Vad skönt.
Mm. Ja, men det känns bra.
Men kan du sova? Nu idag så har du att han har varit vaken mycket, men annars när han sover på dagen, kan du passa på att sova då?
Jag försöker ju, men det går inte. Nej. Jag tycker det är jättesvårt. Och ibland, så även om jag har ett jättebra tillfälle, han har ätit och jag vet att när han väl somnar då sover han 3 timmar någonting. Då har jag ju ändå 3 timmar då jag kan gå upp och lägga mig kanske i gästrum och verkligen sova. Men då ligger jag där och tittar och tänker, det går liksom inte, nej, även om man är jättetrött. Så att, nej, jag kan bara sova på natten. Det är märkligt.
Ja, faktiskt.
När man ändå är så trött liksom.
Mm. Vad skulle du säga är det bästa med att vara mamma?
Oj, det är så mycket. Allt. Jag vet inte. Jag kan nog inte säga att någonting är bättre än någonting annat. Men bara ha en liten ny människa i sitt liv. Det är jättehäftigt. Faktiskt. Och sen ser man ju fram emot allting som ska komma. Nu har ju precis börjat le och är väldigt mer med. Det märkte ju ni nu. Ni var ju här för...
Han pratar ju också. Mm.
Ja, han har börjat göra lite ljud.
Han låter som en kattunge.
Ja. Nej, men jag tänker bara på några veckor nu så han... Nu känns han lite mer som en person. Att han är med och tittar och ler och liksom... Prata lite och sådär. Så att det är kul att följa alla stegen.
Det blir ju bara roligare också.
Blir det?
Ja. Första året händer det otroligt mycket. Alltså hela tiden händer det någonting.
Varje
nytt.
Vecka. Och då vill man liksom, för man tror ju hela tiden att nu det är så här den kommer vara. Ja. Och då vill man ju pausa det. Ja. Sen när det går över till någon annan. Ja. Vet inte. Man hinner inte med liksom.
Nej. Första året tycker jag går jättefort. Ja. Tusen tack Maria för att vi fick träffa dig.
Tack snälla för att du ville dela med dig.
Nu hoppas jag så att din son kan komma ner för trappen så vi kan gosa med honom.
Han kan redan gå.
Ja, han är ett mirakelbarn. Ha det så jättebra nu så hörs vi igen nästa vecka.
Och så vill vi även passa på att hälsa till Marias man.
Som Alex. Vi hade ju önskat att han kom in här nu. Vår högsta önskan är att Alex kommer in
och säger hej alla tvillingpodden-lyssnare. Snälla Alex.
Alex.
Han smyger ner för trappan.
Kom hit nu.
Kan inte du komma och säga hej till alla våra lyssnare? Alex är vårt största fan.
Han är vårt största fan.
Hej alla tvillingpoddare. Kul att få vara med idag.
Åh.
De är underbara, tvillingpodden.
Tack snälla Alex. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vill du säga hej då Maria?
Hej då allihopa
där ute. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.